Det är ju första advent idag. Och första advent är ju en sån här kyrkopedagogisk institution som påminner oss om att Jesus är kungen. Och han red in i Jerusalem under en väldigt speciell tid. Och människorna, en del människor, hyllade honom som kungen. Och ropade Hosianna, naturligtvis. Och jag har ju tagit det som min livsuppgift här att försöka komma på eller påminna er om vad Hosianna betyder. Och nu vet jag inte om ni har varit med förut på första advent när jag har talat. Men då frågar jag alltid, vad betyder Hosianna? För det använder vi ju så här ganska ofta i kyrkan och framförallt den här tiden så sjunger vi Hosianna. Och få vet vad det betyder. Man tänker kanske, ja det är väl ett annat namn på Gud. Hosianna i höjden, det låter så där lite som det skulle kunna vara Gud. Men vi har en som markerar flitigt här. Hosianna, fräls oss, hjälp oss. Eller som på engelska står det, save us, please. Så att det är ett hebreiskt ord naturligtvis som man använde just i sådana speciella tillfällen när kungen kom. Och därför så ska vi inte bara tala om att kungen kommer. Utan jag tänkte nu ta en liten annan vinkel. Livet med kungen, det är dagens tema. Det här kunde ju också vara en rubrik på en damtidning, eller hur? Vi har haft prinsdop, Gabriel hade blivit döpt. Det tycker jag passar så där bra för mig. Men han kunde sedan om några decennier berätta om livet med kungen. I sin familj naturligtvis. Men det är ju inte det vi ska prata om naturligtvis här. Utan vi talar om kungen med stort K. Och då, för att ändå starta i första advent, så ska vi ta oss en liten resa bakåt i tiden till ungefär 500-600 år före Kristus kom. Då levde i Jerusalem och i Israel flera profeter faktiskt. Det var den här dramatiska tiden när människorna blev befriade från fångenskapen i Babylon och kom tillbaka till Jerusalem för att bygga upp staden och templet och murarna. Men det fanns också profeter som Haggai och Sakaria. Och Sakaria skriver just de här väldigt välkända orden som vi kan läsa tillsammans från Sakaria 9 och 9. Och har du Bibeln med så slå upp Sakaria, vi ska stanna där en liten stund bara. Vi läser. Fröjda dig stort, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Det var de här orden som skrevs flera hundra år före Jesus kom. Och Sakaria är intressant som profet, för det finns flera saker som han skriver som Nya testamentets författare citerar i relation till Jesus. Och till och med Jesus själv citerar Sakaria. Jesus säger så här i ett tillfälle när det blev väldigt tufft, när han blev tillfångatagen, så citerar han att herden ska bli slagen och fåren ska skingras. Det var ett direkt citat ur just den här boken. Ett annat ord som fanns i Sakaria var att de ska se upp till honom som de har stungit. Som också Nya testamentets författare använde för att bekräfta att Jesus var den messias som profeterna hade talat om. Och att profeterna hade fått ord som målade upp bilden av den kung som skulle komma och frälsa folket och människorna. Vi tar ett hopp framåt i tiden och tills den här speciella händelsen hände just när Jesus red in. Det var alltså just vid påskhögtiden och Jesus skulle rida in eller skulle vara på väg till Jerusalem och han hade hittat ett åsneföl eller han hade skickat lärjungarna och hämtat ett åsneföl och satt upp på det och när Jesus kom dit så tog de palmblad och gick ut för att möta honom och de ropade Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Så folket som ropade, de hade den uppfattningen att det här är Israels kung. Det är han som ska komma och befria oss från romarna och från det vi har lidit av. Och så citerar också då Johannes här det här texten från Zakaria. För att nu lite hålla er vakna så tar jag en bild här emellan för att ni ska få någonting att låta fastna på näthinnan. När Jesus rider in i Jerusalem så har de palmblad i händerna och ropar. De kastar sina mantlar framför åsnan och på något vis visade sin stora aktning och de ville hylla Jesus som kungen. Så det var ett våldsamt liv där. Och det är intressant att lärjungarna förstod inte vad som hände här riktigt, men de förstod det senare. Och vilka var det som ropade? Det kan man ju fundera sig. Och det visade sig här i Johannes att han lyfter fram det att det var de här människorna som hade varit med Jesus i Betania, i den här byn utanför Jerusalem, där hans vänner Marta, Maria och Lazarus bodde. Om ni kommer ihåg berättelsen om Lazarus, så var det ju det att han hade dött och blivit begraven. Och så kom Jesus dit efter några dagar och väckte upp honom. Och det här väckte naturligtvis både i familjen och i släkten och i hela byn en jättestor uppmärksamhet. Och det är de här människorna. Jesus har kommit hit igen. Det var han som väckte upp Lazarus. Och de berättade om den här händelsen. Och de kom dit och berättade. Alltså, han måste ju vara kungen, han måste vara messias, han måste vara den som har makt till och med döden. Och så finns det ju en sån här rolig liten kommentar om de här ledarna i samhället, fariseerna, de religiösa ledarna som hade ansvar för templet och liksom hela den här gudstjänsten och så vidare. De blev väldigt frustrerade på Jesus, de blev väldigt hotade av Jesus tyckte de. Och de var lite uppgivna och upprörda och de var uppretade också, får vi ju förstå, eftersom de sedan småningom ordnade att ta fast Jesus och döda honom. Men här säger de, ser ni att ni inte kommer någon vart, sa de till varandra. Hela världen springer ju efter honom. Frustrerande när någon kommer och tar liksom deras roll på något sätt som andlig ledare, eller hur? Så det var ganska mycket motstridiga känslor. Somliga var glada och jublande över Jesus hade kommit. Han som kunde väcka upp döda. Och så var det de som var väldigt irriterade och frustrerade på honom. Att han kommer hit och stör vårt system. Han kommer och påstår att han är kung, att han är Guds son, att han är messias. Och det är ju hedelse, tyckte de. Han är en falsk profet. Han är en bedragare. Och han framförallt stör våra ordningar här. Då tar vi oss raskt vidare och flyttar oss till tiden efter Jesus. Jag ska trycka på rätt knapp så får ni se det också. Det här är ju en typisk bild som man har sett i Bibeln, eller hur? Längst bak i Bibeln så finns det några kartblad och där finns det bland annat då en sån här karta över östra Medelhavet med massa utritade streck från plats till plats. Och det här beskriver ju då Paulus missionsresor som beskrivs i Apostlagärningarnas andra halva. Och där reser han alltså 3 gånger ut i det här området och besöker olika platser och grundar församlingar med de lärjungar som kommer till tro. Och sen återbesöker han dem och så skriver han brev till dem. Och vi har ju hållit på under hösten nu då att påminna oss om att vi läser Lukas, Johannes och Apostlagärningarna den här hösten lite speciellt. Men just det här ögat att förstå vad lärjungarna var med om. Vilken resa de gjorde, både fysiskt men framförallt mentalt och andligt. Och jag hoppas att ni har läst det. Och har ni inte gjort det så hinner ni fortfarande börja läsa det med det här ögat. Vad är det som de här lärjungarna egentligen är med om? Och vad har de sedan överlåtit sig till? Och i en tidigare predikan här för någon månad sedan så talade vi om en resa som han gjorde till Efesos. Och lite före han var i Efesos, han hade ju stannat flera år, ett par år åtminstone, så hade han varit i Korint som är nere där vid Grekland. Som ni vet, det här smala näset mellan grekiska fastlandet och den här Peloponnesos stora ön som är där. Det var på den tiden en väldigt viktig sån här handels- och genomfartsstad, för många åkte ju den vägen för att ta sig över till Italien sedan småningom utan att behöva åka ute på stora havet. Och där hade han då också träffat på människor som lyssnade på honom och blev Jesu lärjungar. Och jag tycker att det är fascinerande att veta att han har ägnat väldigt mycket tid att, att undervisa dem här. Vi ska ta ännu en tag från Efesierbrevet som han skriver så här. Därför när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus, skriver han alltså till Efesierna. Och er kärlek till alla de heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Jesus blev ju inte den här kungen som folket väntade. Han blev inte ens den kungen som lärjungarna hade väntat sig. De ännu efter hans uppståndelse så frågar de, är det nu dags för dig att laga ditt kungarike här på jorden? Men de fick ju lov att förstå det, att det var inte tid för det ännu. Utan nu var det tid för anden att komma dem till hjälp. För att de sedan skulle gå ut i hela världen och berätta om Kristus, om Jesus, om frälsaren. Som har gjort det möjligt för varenda människa att komma nära Gud. Därför att han har tagit synden ifrån oss. Och här kommer Paulus in på det här. Vad är den här kungen som Jesus faktiskt är? Vad är hans rike? Vad är hans makt? Vad är hans välde? Vad är det han kan och vill göra? Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt hans arv bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Så Jesu makt är ju inte i första hand via de här yttre strukturerna, genom militär och pengar och inflytande på det sättet. Utan hans makt kommer genom oss. Han vill ha makt i oss. Och det är en ganska intressant tanke, eller hur? Att Guds makt i första hand inte handlar om det här yttre, utan det handlar om vad som händer inom oss. Att vi ger honom makten i våra hjärtan, i våra liv, i vårt inre, i vår tanke, i våra val, i våra prioriteringar, i vårt liv. Det är där hans väldiga kraft ska vara verksam. Okej? Vi tar ännu ett var till här. Vi fortsätter i samma Efesierbrevet. Den kraften som han då har, som Gud har, let han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, alltså Jesu fötter, och honom, det vill säga Jesus, som är huvud över allting, gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Här börjar vi få lite perspektiv på vilken kung vi talar om. Vilken makt han har. Vilken kraft han har. Här beskriver Paulus hur denna kung, denna Jesus, som de tror på och som vi får tro på, faktiskt sitter på Guds högra sida över alla makter och krafter här på jorden och i himlen. Inte bara i den här tidsåldern som vi nu lever, utan för all evighet. Och då kommer ju igen den här intressanta vändningen. Gud sitter på sin tron. Jesus sitter på hans högra sida. Och de har makt överallt. Suverän makt. Men Jesus som gick här på jorden gavs till oss människor. Och Jesus som sitter på Guds högra sida är fortfarande given till de som tror. Till församlingen som är hans kropp. Så det är församlingen som bär på en hemlighet som vi borde kanske tala om lite oftare eller lite avslöja lite bättre. Nämligen att vi har fått kontakt med himmelens och jordens universums skapare. Med honom som har makten att befria oss från syndens förbannelse. Det destruktiva som finns i oss själva, i vårt naturliga tillstånd. Det som har kommit in i världen och i mänskligheten och som hotar att döda och förstöra och fördärva jorden och människorna och allt som är på den. Det här har Jesus en lösning på. Och han är given till oss. Till alla oss som tror. Så församlingen bär på en skatt naturligtvis. Och du som troende bär på en skatt som är helt enorm. Men vi blir ibland så distraherade av allt buller och allt som flödar över oss och liksom händer i vårt yttre. Så vi liksom blir stumma på insidan och inte känner av den skatt vi bär på. Därför vill jag påminna om just den här saken. Nå, han uppväckte Jesus. Jesus satte sig på faderns högra sida. Nå, det var ju trevligt för honom det. Men hur påverkar det oss? Vad betyder det för oss egentligen? Jag sitter ju här med mina egna utmaningar och problem och saker som är jobbiga, mina bekymmer, mina sjukdomar, mina ovänner. Ja, jag har allt möjligt som jag kämpar med. Och framförallt så känner jag ju också av att synden både frestar och fördömer och gör livet svårt för mig. Paulus går vidare och säger någonting ganska revolutionerande, om jag får säga det så. Han säger så här, och jag tycker det här kan vi nu läsa, vi ska inte läsa alla texter som jag har för då blir det så lång predikan och det försöker jag ju undvika naturligtvis, kort och koncist och fokuserat. Men det här ska vi läsa tillsammans, Efeserbrevet 2:6-10. Är ni med? Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Han har uppväckt oss och satt oss i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det här låter ju lite intressant. Hur tänker ni kring den här texten? Vad betyder den här texten för er? Har ni för det första läst den här eller hört den här förut någon gång? Eller är den här liksom helt ny och obekant? Vad är det som Paulus talar om? Vad betyder det att vi är uppväckta med Kristus och att vi är satta med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus? Och ändå är vi här. Inte vi ju i himlen. Eller? Jesus, han hade en sån fantastisk bön innan hans lidande började. Han talade om den helige ande. Och då bad han för sina lärjungar och inte bara för dem som satt där utan för alla som skulle komma till tro genom de ord som de här lärjungarna förkunna. Det vill säga oss. Och då bad Jesus för lärjungarna så här. Fader, jag ber att den enhet som jag har med dig, den ska de få ha. Att de ska bli ett med mig och jag med dem. Jag ska vara i dem och de i mig. Och på samma sätt som Jesus var i direkt kontakt med Fadern och den helige ande under sitt mänskliga liv här på jorden, är vi kallade att leva i samma enhet och förening med Jesus och den helige ande och Fadern. Det här är ett ganska spännande och annorlunda, själva verket totalt annorlunda sätt att se på livet jämfört med den materialistiska, sekulära människosynen. Bibeln säger, Jesus säger, att du är skapt för att vara i den här föreningen med mig, med oss, med Gud. Och på samma sätt som Jesus var i direkt kontakt med Fadern, är vi inbjudna att vara i samma kontakt med Fadern. Det är därför vi kan be till vår Fader i himlen, därför att Jesus har förenat oss. Den där skiljemuren, den där avgrunden, det här avbrottet i kontakten blir återställd genom Jesus i våra liv. Så när vi bjuder in Jesus i våra liv, säger jag, kom in i mig. min ande, själ och kropp. Gör min ande levande. Förena dig med min ande. Då är det inget avstånd mellan vår tillvaro här och den faderns tron i himlen. Att som Jesus sitter vid faderns sida så är vi så nära också i vår relation till fadern. Jag tycker att det här är någonting ganska fantastiskt. Som vi ibland nog ganska lätt tappar bort och glömmer. Att vi har inom oss en direkt förening med Gud själv. Tack vare Jesus, tack vare att den helige ande kommer in i våra liv. Jag är alltså uppväckt med Jesus. Det finns en annan dimension som Paulus tar upp sedan genast i Galaterbrevet. Ett ord som vi kanske inte alltid tycker är så trevligt att läsa. För det har ju lite konsekvenser. Paulus säger så här. Inte bara att jag är uppväckt med Kristus och sitter med honom på faderns högra sida i Kristus. Utan jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det finns alltså ett perspektiv i vårt kristna liv som jag tror vi ibland glömmer. Att den här föreningen med Jesus, när jag blir ett med Jesus, också betyder att jag ger upp min egen rätt att bestämma över mitt liv. Wow, det var inte riktigt roligt. Men kan det nu riktigt vara så här? Kan det nu riktigt vara så här? Och det här har naturligtvis förstås blivit missbrukat genom århundraden av maktmänniskor som utnyttjar människors lojalitet på fel sätt. Men låt mig förklara. Här Paulus igen. Han säger så här i Romarbrevet 6 och 20. När ni var slavar under synden, då var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. En människa utan föreningen med Jesus, utan att ha blivit befriad från synden, utan att ha blivit frälst, är per definition i sitt naturliga läge slav under synden. Det är de villkoren vi lever i. Och jag kan ju inte låta bli att referera till det som är väldigt aktuellt just nu i våra media. Började i Amerika och kom till Sverige, slog väldigt starkt igenom och nu också i svensk Finland. Och nästa steg är antagligen också att i den finska media kommer vi att få se hur människor berättar sina, vi talar oftast om kvinnor som berättar sina fruktansvärda upplevelser av människor, andra människor, oftast män som handlar fel mot dem, som utövar makt mot dem och utnyttjar dem, inte minst på det sexuella området. Vi har fått höra också konsekvenserna när den här verkligheten, den här sanningen avslöjas. Så har människor, eller män då, fått bli avskedade till höger och vänster. Och blivit satta så att säga vid skampålen så att säga. Därför att deras livsstil, deras handlingar kommer ut i ljuset. De blir avslöjade. Och jag menar att det här är just det som Paulus pratar om. När vi är fria att göra vad vi vill och ägna oss att skaffa vår njutning på alla möjliga vis utan hänsyn till någon annan människa, till och med att utnyttja andra människor, då tror vi att vi är fria. Men egentligen är vi slavar under den synd som skapar de här begären som går över alla hänsyn och all kärlek och all sanning. Så vi känner oss fria att utnyttja människor, att ljuga om det och att försöka så att säga framställa oss som någonting annat än vad vi egentligen är. Så det visar ju sig att liksom väldigt många människor har inte levt i närheten av det som är Bibelns eller Guds mening med våra liv. Och nu får de en del runt öronen för det och det är bra. Det är väldigt bra, men det är inte roligt. Men det kan leda till att både män och kvinnor börjar bete sig annorlunda, tänka annorlunda och handla annorlunda. Och det tycker jag är väldigt nödvändigt och nyttigt och bra. Därför att Som Jesus säger, så är det ändå sanningen som ska göra oss fria. Så länge man lever i en lögn, bedragen både av sig, sina egna tankar och av andras, så leder det småningom till det vi skäms över och till och med ända in i döden. Det blir destruktivt. Men då kommer vi tillbaka till det som Paulus fortsätter med. Nu är det inte längre så för er som tror på Jesus. Ni behöver inte vara längre slavar under synden. Ni behöver inte drivas av era begär. Ni behöver inte handla liksom hejdlöst och obehärskat. I själva verket så har vi faktiskt en sån liten frukt av den helige ande som kallas självbehärskning. På något vis tycker jag den landar ganska bra i den här MeToo-diskussionen och liksom flödet av historier. Tänk om männen skulle vara drivna av anden och få lite mer av självbehärskning i det fysiska. Världen skulle bli en bättre plats. Men Paulus säger så här då i fortsättningen här. Men nu är ni befriade från synden och slavar hos Gud. När ni är befriade från synden och slavar hos Gud får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden. Man blir avskild från Gud. Man kommer inte in i det som Gud hade tänkt. Men Guds gåva, det är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det eviga livet finns i Kristus Jesus. Därför behöver du vara förenad med Kristus. Det är där livet, det eviga livet, det är där himlen börjar. För det finns också en sån vanföreställning att himlen är på något vis någonting, det är som en plats dit jag får gå när jag dör. Och det kanske det är, eller det är det säkert. Men grejen är det, att det är bara de som är redan här på jorden förenade med Kristus som har rum och plats och tillgång och ingång i himlen. Det är bara dem som tror på Jesus, tagit emot honom i hans liv och gått från att vara i syndens slaveri till att vara slav under rättfärdigheten, Guds slavar. Vad är en slav? För oss är det också en väldigt negativt laddat ord naturligtvis, och det bör det vara. Därför att ingen människa ska äga en annan människa. Och vi har aldrig haft så många slavar i världen som vi har nu. Man talar om 30-40 miljoner slavar som är direkt alltså ägda och sålda och köpta som ägodelar i den här världen. Och det är en stor synd. Fruktansvärd synd naturligtvis. Men poängen här är ju det att en slav kan inte göra vad han vill. Han måste göra som hans herre säger. Och det är det som gör att människor drivs att göra vansinniga saker, därför att synden får till stånd det att man blir fånge i sitt eget system av lögner, av begär, av själviskhet och blindhet framför allt. Och då säger Gud så här, eller Paulus han säger, jag måste ta en sån här bild bara för att ni ska förstå, det är ju inte egentligen så här det är, men liksom på det sättet som det är här på jorden. Men det är ändå så här att när ni kommer in i Guds rike så börjar ni tillhöra Gud. Men grejen är det att när Gud äger er så händer det goda saker i era liv. Det händer någonting som kallas helgelse. Det handlar någonting om att den helige ande kommer in och ger glädje, kärlek, frid, saktmod, tålamod, mildhet. Ni vet, goda saker börjar hända i den här föreningen med Gud. Grejen är det att vi ofta vill ha både och. Vi vill nog lite göra som vi själva vill. Vi vill vara fria. Och så vill vi nog också uppleva Guds välsignelse och hjälp och hans liksom omsorg om oss. Men jag tror att vi gör oss själva och varandra en riktig björntjänst om vi försöker upprätthålla en sån här både och tillvaro. Jag tycker vi behöver lära oss att vi behöver omvända oss från den gamla människan, eller lämna den gamla människan, och vi borde gå in i det nya livet med hull och hår, helhjärtat, och inte titta tillbaka. Vi går lite vidare. Några texter till innan vi landar. Paulus han reste som sagt omkring i olika länder, olika platser, och startade församlingar. Och kom ju till Efesos, som vi pratade om tidigare. Men jag vill lyfta fram det som vi är kallade till, som vi är erbjudna och som är någonting helt annorlunda än det gamla livet i den gamla människan utan Gud. Paulus kom till Efesus och sa att träffa människorna där som hade börjat tro på Jesus och hade liksom börjar sitt lärjungaskap. Och så frågar han dem, har ni fått den helige ande? Och de säger, nej, vi visste inte att den helige ande fanns överhuvudtaget, vilket var lite konstigt, men hedningarna är ganska okunniga i för sig. Så han undervisar dem och han börjar undervisa dem ytterligare om också dopet. Och de döptes till Kristus. För dopet är ju alltså den här överlåtelseakten där jag faktiskt säger, jag vill vara förenad med Kristus. Jag vill vara korsfäst och död med Kristus. Men jag vill också uppstå och leva med Kristus. Jag vill vara ett med Kristus. Det är vad dopet är ett liksom vittnesbörd om. En bekännelse, den goda bekännelsen faktiskt. Och de ville ju förenas med Kristus. Och de ville ha den helige ande. Så de döptes i Herren Jesu namn. Och så la Paulus händerna på dem. Och de fick den helige ande. Och de talade i tungor och profeterade. Ganska så där på en gång. Jag tycker det är fantastiskt. Och det ger också en liten, hur ska jag säga, en sån här aning om hur den här första församlingen, första församlingarna levde. Det var väldigt viktigt att människor kom till tro på Jesus. Att de blev döpta. Men framförallt att de fick uppleva den helige ande i sina liv. Den helige andes dop var någonting av det mest grundläggande som Paulus och Petrus och de andra talade om och praktiserade. Och här lyfts det fram, det finns på andra ställen olika sådana uttryck för den helige andes närvaro i människors liv. Men här talar de alltså i tungor och profeterade. Vi kan ta det här andra stället som också är väldigt intressant med tanke på både församlingens, hur ska jag säga, start på den här tiden och vad som hände. Och det är från Apostlarna 10 där vi läser om Petrus som besökte hedningarna hos Cornelius. Och han hade ju fått en ängla uppenbarelse. Han hade inte gått av egen kraft till hedningarna, men han hade väldigt tydligt fått en uppmaning av Gud att gå dit och berättade om Jesus. Och medan han ännu talade så föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och det här är ju någonting som både Petrus och andra apostlar, de här judiska Jesus-troende, återkommer till, att det här är ju, det var en stor revolution i deras tanke att hedningarna blir uppfyllda med den helige ande. De hedningar som börjar tro på Jesus blir också uppfyllda av den helige ande, precis som vi på pingstdagen, säger Petrus. Alltså måste de ju vara delar av, de måste vara förenade med Kristus, de måste vara en del av hans folk, hans kropp på jorden. Okej, då döper vi dem också och bekräftar att de är ett med oss också. De är ett med församlingen. De är en del av oss. Vi kan ta det här stället från 1 Korinthierbrevet 12. När sedan den helige ande alltså var så viktig, så säger ju Paulus då här att det finns många olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Och när vi talar om den helige ande, så är det ju så att den helige ande kommer för att hjälpa oss att be. Det är kanske en av de mest grundläggande grejerna. Den helige ande vill be med oss och för oss och genom oss. Och därför är också andedopet väldigt viktigt, att man får tala i tunga, för det är ett sätt att be och låta den helige ande be genom mig. Och det är egentligen inget konstigt med det. För hans förening med oss är alltså obruten. Och kan inge oss saker att säga. Men den anden uttrycker sig på många sätt i olika människors liv. Och det här tror jag vi ska lite nu bara påminnas om. Därför att det här är en av de mest viktiga sakerna som jag hoppas att vi skulle börja längta efter att se hända. Inte bara i våra egna liv, men i allas liv här i församlingen. Att den helige ande börjar verka i våra liv i vardagen. Men också i gemenskapen. Att vi har saker som faktiskt är goda som händer i oss och i vår gemenskap. Vad händer när den helige ande kommer till människorna? Jo, den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, En får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Nu, det här var en hel lång lista, eller hur? Men alla de här gåvorna, eller de här uttryckarna för den helige andes verk i och genom oss, förutsätter en sak. Nämligen att vi har kontakt med den helige ande, att vi talar med den helige ande, att vi framförallt lyssnar till den helige ande. För det är ju han som är den här förunderliga kraften i våra liv. Inte det är ju vi som kan bota sjuka, utan det är den helige ande genom oss som gör under. Inte det är vi som mitt i allt kan tala ut en profetia som stämmer på något vis med framtiden eller med någon, avslöja någon viktig sanning om någon människa. Inte det är ju vi som kan det, men om vi är i kontakt, i kommunikation och lyssnar in vad den helige ande säger, då har vi någonting att ge vidare. Då hör vi någonting från honom som vi kan ge vidare. Och jag tror att vi ibland låter oss bli så uppfyllda av den här världens buller att vi inte hör vad den helige ande säger. Och så undrar vi varför inte det blir så mycket uttryck och manifestationer och kraft i församlingen eller i våra egna liv. Jo, men det hänger ihop med det att vi inte lyssnar på den helige ande. Att vi inte lever nära den helige ande, utan vi börjar leva i vårt eget kött utifrån vår egen kraft, utifrån vårt eget förstånd enbart. Men Gud vill att vi ska koppla ihop med honom så vi får mera förstånd, att vi får mera kunskap, att vi får mera uppenbarelse i den helige ande. Det är ju ett övernaturligt liv, om man säger så här, från mänsklig synvinkel, som vi är kallade in i. Jag skulle bara vilja liksom på något vis lite nu locka er att tänka att du kan faktiskt vara med i det här livet. Har du också fått det här bjudande om. Och du kanske har smakat lite av det, men du kanske behöver få återupptäcka dina gåvor i den helige ande. Du behöver få återknyta kontakten med den helige ande så att det börjar komma på en daglig basis av kommunikation. Att du hör den helige ande i ditt liv. Att den helige ande får använda Bibeln för att tala till dig. Men tillbaka till det, det är fortfarande samma ande. Först var det inte 12, 11 till 13. I allt det här verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en. Åt var och en. Åt vem? Åt var och en. Som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. I allt det här verkar samma ande. Men han ger många olika sorters gåvor. Varför det? Jo, därför att vi är, dels är vi olika funtade. Och dels så behövs det ganska många olika sorters input från den helige ande. Och en människa kan inte göra allting, eller hur? Orkar inte bära allting. Men du har fått någon gåva, eller du kan få en gåva av den helige ande. Om du är beredd att förenas med honom och uppfyllas av honom och låta honom bli herre i ditt liv. Sista bibelordet av längre sort. Ni vet, i första Korinthierbrevet 12 så talar Paulus alltså om den helige andes nådegåvor, hur de ska uttryckas i våra liv, hur de ska vara närvarande i våra liv och hur de ska uppbygga församlingen. Den helige ande vill bygga upp församlingen. Den helige ande vill att var och en människa som tror på Jesus ska vara i ständig kommunikation med honom och framförallt bli uppfylld av hans kärlek. Eller hur? Och Paulus ägnar sedan första Korinthierbrevet 13 till att tala om kärlekens nödvändighet och hur fantastisk den är och hur viktig den är och hur så att säga, själva verket det är någonting som Gud är och som vi ska vara präglade av. Och då säger han så här i första Korinthierbrevet 14, de första verserna. Sträva efter kärleken, det som han just alltså har talat om i föregående kapitel. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Två processer av uppbyggelse, någonting bra som händer i våra liv, det är att Gud kommer in och talar in i våra liv. Och att vi får nåden att be de saker som är enligt hans vilja, kan Gud kan verkligen förverkliga genom oss och i oss. Så det ena är viktigt för oss själva, att tala i tungor. Och gör du det, så vill jag bara uppmuntra dig att tala mera. Paulus sa själv så här, fast han talar här alltså om profetian, att den är viktigare i församlingen, så säger han ändå så här, att jag talar mer i tungor än alla er. Och så han, för honom var det helt självklart att han talade i tungor när han bad. Det var liksom en del av hans andliga vardag. Självklart. Men det kan ju hända att de här vännerna i Korint, de blev så väldigt entusiastiska över det här att de har fått tala i tungor och be i den helige ande och tala. Det var lite märkliga saker nästan, tyckte en del andra. Så han tycker att ta det lite lugnt, det där ska ni lite dämpa, utan det är viktigare att ni talar begripligt än att ni talar obegripligt i församlingen. Och han tog också upp det här med att ta hänsyn till människor som inte liksom känner till vad det här handlar om, att bli tungotalet väldigt märkvärdigt. Så att nu ska du inte räcka upp handen. Men du som har upplevt den helige ande, du som har talat i tungor, är det någonting som du gör dagligen, eller är det bara i vissa speciella tillfällen när du är i speciell gudstjänst eller någon speciell plats eller atmosfär där det liksom förlöses, du vågar tala ut det? Eller är det en del av din vardagsbön? Jag skulle vilja uppmuntra dig, du som har tungotalets gåva, att använda den. Det är inte så här med, det är inte ovanligt alltså att man har fått den någon gång och sen så tystnar den, eller den blir i bakgrunden av någon anledning, av olika anledningar. Men livet med kungen handlar om den här föreningen med anden, där också hans kraft kommer in i mig när jag ber med honom. Vill du ha mera kraft? Vill du ha mera kärlek? Vill du ha mera frid? Vill du ha mera glädje? Var hittar vi det? Jo, i den helige ande. Så sluta söka liksom på fel ställen. Dra dig närmare den helige ande. Umgås med den helige ande. Drick av det levande vattnet som Paulus, eller Jesus talar om, det här levande vattnet som ska strömma fram inifrån er. Be i tungor om ni kan. Om ni inte kan, så är det ju inte någon problem. Det är inte det här som är avgörande för din kontakt med den helige ande. Du kan få uppleva den helige andes närhet på många andra sätt också. Framförallt att bara vända sig till Jesus och säga, jag är här nu. Låt den helige ande göra vad han vill och ge mig de gåvor han vill. Det är ju det som är på något vis väldigt avslappnande. Så att han får ge vad han vill. Han ger vad han vill. Men Paulus, han är ändå ganska mycket inne på de exemplen jag har läst om. Han har ganska mycket om tungotal och profetia. Och jag tycker ju också att jag vill gärna uppmuntra oss att söka oss närmare den helige ande för att vi ska få profetias gåva. Vi har några stycken här i församlingen som då och då talar ut en hälsning från Herren. Och flera av oss har någon gång i olika tillfällen fått en tanke som man tror det här tror jag är den helige ande som säger till mig någonting som jag ska ge åt någon annan. Jag vill ju uppmuntra dig med Paulus i ryggen att det här vill vi se mer av. Det här behöver vi mer av. Det här behöver dina vänner mer av. Att du har en hälsning ifrån Herren Jesus genom den helige ande till dem. För de kanske inte har förmågan eller möjligheter eller tron att närma sig Gud på det sättet och höra av honom direkt. Han kanske behöver komma via dig. Så livet med kungen Jesus Kristus innebär att jag får del av hans liv. Och jag får det genom den helige ande som han har sänt hit till jorden för att vi ska bli uppfyllda med honom. Vi ska vara i en ständig obruten kontakt med honom. Och det här behöver vi uppmuntra varandra till, för vi tappar ofta modet, vi tappar ibland tron, vi tappar ibland frimodigheten att leva det här nya livet i anden. Och så återgår vi tillbaka till det här som vi är som tryggt och bekvämt eller som är naturligt för oss och som alla andra gör. Men jag vill nu ändå kasta den här utmaningen att lev det nya livet i den helige ande idag och imorgon. För det har Gud tänkt för dig. Och det är det som är hemligheten för hela det kristna livet. Det här var alltså första advent. Kungen kom in i Jerusalem. Han sitter på faderns högra sida och manar gott för dig. Och han sänder den helige ande. Det var hans stora seger att han nu kan, tack vare frälsningen som han vann, kan sända den helige ande till oss och till dig. Och du kan förnyas i den helige ande. Och det står ju också i Nya Testamentet och i Apostlagärningarna ganska ofta om att Petrus, han kom i anden på Herrens dag. Och så blev de uppfyllda, när de bad så blev de uppfyllda av den helige ande. Så det är en ständig påfyllning som vi både behöver och kan få. Och jag ber att du ska få en påfyllning av den helige ande. När då? Om 3 veckor och 14 timmar. Nej. Hur skulle det vara om vi skulle be om den helige andes påfyllning nu? Passade för mötesledaren att vi skulle be om det. Man måste ju fråga lov ibland när man bara predikar. Hörrni, tack ska ni ha för att ni lyssnar så här länge igen. Det är fantastiskt att läsa Bibeln. Alltså det ger så mycket förståelse av vad Gud har tänkt för oss. Och jag tycker att du ska läsa Apostlagärningarna en gång till när du kommer hem eller när du har ledigt över jul. Läs vad den helige ande gjorde med lärjungarna och genom lärjungarna. Det är det livet du är kallad till, nämligen att leva Apostlagärningarnas liv, andens liv. Eller hur? Ska vi be?